Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in Edvin Törnblom. Han är programledare, han är poddare, han är den absolut största poddare, han är bokaktuell, det är turnéaktuell, det är allt möjligt. Den här killen är mer aktuell än någonsin. Men nu pratar vi om en tuff sida av honom, där han känt sig mobbad, där han mått dåligt, där han till och med velat ta sitt liv och inte leva längre. Ett extremt spännande avsnitt, hoppas du gillar det, med ingen mindre än Edvin Törnblom.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Edvin Törnblom!
Tusen tack!
Fantastiskt roligt att ha dig med, Rockstar Edvin. Det heter du i min mobil.
Gör jag det?
Nej, det gör jag inte.
Nej, det hade varit roligt. Är jag Rockstar?
Ja, men det är anledningen varför är för att jag bytt mobil, så att jag försökte hitta ditt nummer, men sen så hittade jag inte det, för att jag vet att vi har en gammal mässkonversation som jag ville åt.
Det har vi, men den är jättegammal, va, eller hur?
Den är sjukt gammal.
Ja.
Sjukt gammal.
Vad stod det i den?
Jag minns inte. Det är det jag vill läsa.
Ja, verkligen. Verkligen, men vi är också
men not nasty.
Ja, not verkligen. Nasty, vet jag, super nasty, sexigt och nasty.
Det var sexigt, det var riktigt.
Jag måste men det bara var börja typ med sexigt.
Ja, alltså jag måste bara fråga innan nu, bara så att jag inte blir... Får jag som, vad jag vet just nu, halv straight kille,
säga bög? Får jag säga det utan att jag hängs ut på en jävla forum? Folk bara, du fattar inte den där historien. Du ska säga att det heter det här. Alltså, får jag säga det utan att jag hängs ut överallt?
Ja, jag tar det ansvaret. Sen kan inte jag lova.
Härligt att höra. Men då säger jag det om det. För att jag vet att vi kommer prata lite grann om det. Och när jag löst din bok, Bögen är lös. Så, fantastisk bok är din.
Tack.
Den bästa bögboken jag läst.
Ja, men fan vad underbart att höra. Och I can tell att du har läst din fair share av bögböcker.
Jag har läst så mycket bögböcker, ska du veta.
Ja, I can imagine.
Man kan säga att på ett sätt kan jag känna egentligen att framgångsboken, alltså det är ju bögarnas bögbok.
Ja, det är bögarnas bibel.
Bögbibeln.
Exakt.
Framgångsbögen kan man kalla
det. Det är ju jag, alltså literally jag. Och lite du kanske.
Men du, hur känns det med allting nu? Du har ju så otroligt mycket på gång. Du har ju exploderat totalt, jag vet inte om man säger de senaste 2 åren, men det är väl där, jag skulle vilja säga att det har hänt väldigt, väldigt mycket i alla fall.
Mm.
Och det händer saker liksom hela tiden.
Höger och vänster.
Är du deprimerad när du vaknar på morgonen nu, eller mår du skitbra, eller är det både och? Eller?
Jag mår skitbra, som alla andra som har mycket på gång, så känner man väl alltid att man precis bara har börjat. Och jag har verkligen inte ens börjat, skulle jag säga. Jag har så mycket saker i mitt huvud och saker på pappret och saker i min dator som liksom ska komma ut och som jag hoppas mottas positivt. Jag skulle väl säga liksom att om podden, ursäkta mig Johanna Nordström, är liksom sperman som åker in i magen, boken är liksom barnet som görs i magen, så kommer snart liksom förlossningen av Edvin Törnbloms persona ske i 1000 roliga projekt som komma skall.
Jag älskar ditt sätt att förklara allting, och då leder mig in på vad är, om du skulle förklara avföringen i samma vad
avföringen är literally avföringen är literally min IBS som spökar dag ut och dag in. Just nu finns det typ ingen avföring rent metaforiskt, helt ärligt. Förutom stress och trötthet. Men det är väl bara att köra på in i kaklet.
Mm. Du, jag tänkte på att vi går in lite grann på din uppväxt.
Mm.
Uppväxt i Nacka, som du har känt en väldigt så här, stor trygghet i.
Mm.
Berätta lite grann om de första åren, det du minns i början, alltså innan du blev tonåring och allt det där, alltså de första barndomsåren.
Ja, det var en otroligt, då var en otroligt lycklig uppväxt. Det var bara, det finns egentligen ingenting negativt att säga. Två älskande föräldrar som fortfarande lever tillsammans, som båda hade satsat på sina karriärer tidigare och fick barn ganska sent. Så det var mycket fokus på mig och min bror. Vi gjorde mycket kul, vi hängde mycket, mamma och pappa jobbade mycket ändå. Så vi hängde med mycket på deras jobb och hängde mycket som familj och gjorde väldigt mycket roliga grejer. Bara lyckliga minnen och tankar från den tiden som ändå typ la ändå en ganska trygg grund och en liksom grundtrygghet för den väldigt oskiga och turbulenta tiden som kom sen.
Vad hade du för så här första jobb?
Oj, mitt första jobb.
Sålde du bullar eller sådär? Eller knackade, sålde du jultidningar? Eller
men mitt allra första jobb? Nej, jag gjorde aldrig det. Jag fick aldrig göra det. Eller nej, mitt allra första jobb var när jag var med i en musikal på Cirkus Stockholm i Chess med Tommy Körberg, Helen Sjöholm, Josefin Nilsson. Hela gardet när jag var 6 år gammal. Det var mitt första jobb. Som jag gjorde. Spelade Tommy Körbergs son. Vad kul.
Det är ändå väldigt bra.
Verkligen. Björn och Benny var liksom mina första arbetsgivare. Det är ikoniskt. Om man säger något. Så redan därifrån, verkligen. Nej, men så första gången jag stod på scen, min mamma gjorde Into the Woods, musikalen i Malmö, operan, när jag var i hennes mage. Så det var egentligen första gången jag stod på scenen. Men sen andra gången jag stod på scenen var när jag var 6 på Cirkus Stockholm och gjorde Chess.
Minns du något vad du hade för drömmar på den tiden?
Vill du bli astronaut eller programledare redan då?
Ja, men jag hade väl drömmar om att jag ville bli frisör och busschaufför, men också det var väl där på Chess som drömmen om att liksom stå på scen en dag verkligen föddes. Att stå, jag kommer ihåg, än idag kommer jag ihåg liksom den här applådtacken som var efter föreställningen, som verkligen var, det var så otroligt, även fast det bara var 6 år, så var det ändå en sån otrolig känsla av att typ ha genomfört någonting tillsammans med de här andra människorna. Och stå, alltså lol, jag förstår att inte publiken stod och applåderade för mig. Det var väl kanske mer Helen Sjöholm och Tommy Körberg de applåderade mot. Men att ändå stå där med dem på scenen och se dem superstarsen stå och ta emot med applåderna. Lycklig typ att folk satt och hade precis gråtit livet ur sig, slätt och slängde upp blommor på scenen. Till att få stå bredvid dem och uppleva det och verkligen beskåda det. Det var då verkligen, tror jag, drömmen föddes om att själv få stå där någon dag. Kanske inte som musikalartist, men i alla fall stå framför folk och ta emot publikens jubel. Mindre viktigt vad de jublade för. Men att ta emot någons jubel var fantastiskt. Kanske också en skev start på liksom yrkeslivet att börja där, i den ändan, att ta emot applåder. Men vad fan?
Men känner du något så här... Om du kollar tillbaka på det nu, för att vilja ta emot folks applåder, det är ju självklart, det vill ju de flesta, men det är kanske inte så många som har det som den högsta drömmen. För någonstans så här, vad är det man vill då? Då är det att man drömmer om att få bekräftelse. Eller det kanske är typ, kanske så att man till och med saknar bekräftelse eller saknar kärlek. Om man går in på dina föräldrar där, för att jag vet, vi ska komma in på den andra biten sen, men... Var det någonting från din familj som du kände att du saknade som kan ha gett upphov till bekräftelsesökandet?
Jag tror det snarare var tyvärr tvärtom, att som klassisk föräldrar som får barn sent är att de typ ger för mycket kärlek kanske. Att det blir för mycket bekräftelse, det är för mycket ni är perfekta, du är perfekt, du är underbar, du är helt otrolig, du är helt fantastisk. Och sen kanske inte finns så mycket struktur i det hela. För jag tror att många föräldrar eller personer som blir föräldrar sent, de har ju sitt liv så mycket innan. Och kanske liksom blir lite så här, att då är man så himla vuxen. När man är 40 och får barn, då är man så himla vuxen. Så då tänker man att man ska klara av alla strukturer så himla mycket och så himla bra. Man ska kunna uppfostra bra, man ska ge en tydlig uppfostran och man ska ge bra värderingar. Och att man får lite det automatiskt. Så att man är yngre föräldrar, då får man kämpa lite mer för det. Och då blir det kanske bättre också i slutändan. För när man kämpar för det, då blir det tydligare och man läser alla böcker. Medan mina föräldrar och många andra gamla föräldrar kanske inte läser alla böcker, utan blir så här, nej men det här, jag är vuxen, det här klarar jag av, det är väl bara att köra. Men sen kanske det är just där de brister. Att de är bra på att ge kärlek och bra på att ge stöttning och bekräftelse. Men att man saknar kanske lite det här strukturen, den där tydliga uppfostran. Viben som finns. Jag har inga barn själva, men det finns väl så pekpinnar på hur man ska uppfostra ett barn. Du ska göra så här och du ska göra så här. Och det kanske inte de har varit experter på alltid. Så att man har blivit en... De har inte gett mig så ekonomiska råd eller du måste utbilda dig eller det här får du råd och livsråd så du kan klara dig ordentligt när du är vuxen. Det har mer varit så bara, åh du är bäst, vad fin teckning du har målat. Typ.
Fast det är kanske inte det som är också en bra... Alltså uppfostrad på ett sätt. Astrid Lindgren sa väl någon sån där grej förut, att liksom ge barnet kärlek så löser sig allting runt om.
Ja.
Så löser sig.
And look at me! Det löste sig.
Och från det här liksom härliga, fina, Nacka, rika, så läste jag. Jag har ju läst i bok, men framförallt så fångades jag otroligt starkt av starten i den. Och jag tänkte läsa den. Mm. Det finns en gata vid radhuset där jag växte upp. Den är ungefär 100 meter lång och där ligger kanske 30 olika hus. Mellan garagelängorna finns en äng omringad av skyhöga träd med löv som prasslar när vinden gör sitt. På sommaren ställer någon av papporna ut blomlådor med reflexer för att hindra bilarna från att åka för snabbt och riskera att köra på barnen som leker och cyklar i området. Min högsta dröm var att bli påkörd av en av de bilarna. Starka ord alltså.
Verkligen. Verkligen. Men det var verkligen den känslan det var. För att gå från det här liksom väldigt lyckliga, soliga, så världen för ens fötter, Så när jag var runt 11, så det var då jag insåg att jag var homosexuell och tog det otroligt hårt. Och jag kan nog prata för alla normbrytande personer att det är tufft att inse det. Det är skithårt. Och man ska också inte glömma bort att nu bara, ja men, 15-16 år senare, så ser samhället så otroligt annorlunda ut. Det såg inte ut på den tiden som det gör idag. Bögar var inte representerade på samma sätt i media. Det demoniserades fortfarande otroligt mycket. Det var en allmän konversation och narrativ att det fortfarande var något extremt negativt, dåligt och farligt. Speciellt av den typen av media som man nås av när man är 11. Man är ju inte de här kretsarna så mycket där det är positivt. Och då var jag ändå, då liksom min pappa, mamma är operasångerska och min pappa spelar cello. Så att jag har ju varit omringad av, borde ha varit omringad av den miljön hur mycket som helst. Men var ändå inte det. Så att när jag insåg, när jag första gången satte ord på det själv i mitt huvud, så var det verkligen som en total dödsstöt. En total bara, nu är livet över känsla. Nu finns det inget mer.
Alltså, nu är livet över. När du insåg att du var homosexuell eller erkände det för dig själv, menar du då?
Gud, det dröjde så många gånger när jag erkände för mig själv. När jag insåg att jag var det. Jag kände mig liksom utvald av universum att få ett fruktansvärt liv. Jag var, hur kunde det bli jag? Hur kunde det vara jag som blev bög? Det är det absolut, absolut värsta, äcklaste, sjukaste, vidrigaste man kan vara. Och det har jag blivit. Och när man har ett sånt djupt rotat självhat för någonting som man absolut inte kan påverka, då blir det självhatet så svårt att hantera. Speciellt också när man är så ung. Man har inga verktyg. Man har liksom inte gått i terapi. Man har inga livserfarenheter. Man har inga verktyg att hantera sina känslor. Så att ett sånt besked idag hade man ju kunnat hantera mycket bättre. Men när man är 11 och har noll livserfarenhet av att hantera ångest, tankar och känslor, då går det ju inte. Då bara äter ju den här känslan upp en inifrån för var dag som går. Och för var dag som går blir det också värre.
Mm. Shit, vad hemskt alltså. Och som 11-åring, det är ju hemskt i alla lägen. Men när man är sån liten kille, så ny i livet, man har precis börjat gå från barn till att börja tänka lite själv och börja förstå allt runt om. Och då att du ville ta ditt liv och även försökte.
Jo, jag gjorde det. Och jag skriver ju också i boken att det är fortfarande svårt för mig idag att veta om det var liksom, fast det är svårt att säga, jag tycker man ska inte förringa den känslan jag kände då, men som jag vet idag som en vuxen människa, så vet jag inte om det var för att vara dramatisk eller för att jag hade sett på film att om man mår dåligt ska man försöka ta livet av sig, eller om jag faktiskt ville ta livet av mig så innerligt. Det kan inte jag kan inte känna det nu, men som jag kände då när jag var 11 år med en 11-årings hjärna, så ville jag verkligen det. Jag ville inte leva. Eller jag ville leva, men jag kunde inte se
hur
livet framför mig.
Precis, du kunde inte se dig själv i framtida livet och att du skulle må
bra. Nej, men exakt. Precis. Du skulle bara vara liksom 90 år av totalt pissmående.
Hur tog du tabletter eller skar du dig eller tänkte du?
Nej, jag planerade ju olika sätt att ta livet av mig. Men så det närmaste jag kom att faktiskt göra det var ju att jag stod med en kniv mot mig och skulle liksom
shit
hugga mig. Och det är ju också så dramatiskt. Alltså det är därför jag fnittrar, för att det är liksom så här, det är så himla jag ändå i liksom ta livet av sig land, att då kan man inte göra det på lite halvdramatiskt sätt, utan då ska det verkligen vara kniv in i magen. Men det var, ja, jag stod och var liksom beredd att göra det.
Alltså jag blir ledsen. Jag blir rent ut väldigt ledsen när jag hör det här. För att, och det är samma sak, tänk om du och jag, Edvin, skulle gå ner nu, spola, hoppa in i en tidsmaskin, så ställer vi oss bredvid den här 11-åriga Edvin. Och så står vi bredvid 11-åriga Edvin som står där. Och sen så bara klappar vi en på axeln. Vad hade du sagt till dig själv då? Om du står bredvid dig själv nu?
Oj. Jag vet, jag gör det inte uppenbarligen. Eller så här, för don't do it. Men också, ja, men det är det som är så larvigt, men det som många liksom kampanjer kring, som riktar sig till unga barn just som är normbrytande är ju just orden det blir bättre, it gets better. Och det är väl det man, jag skulle sagt till mig också, fast jag hörde det från tusen olika håll och läste det överallt. Men bara så här, håll ut, det blir bättre. Mm. Och sen tagit bort kniven såklart också.
Ja,
ja. Men det är väl just därför också som de här lagarna som nu finns i Ryssland och i Budapest, eller i Ungern och i Polen och även nu i Florida, det här med att man inte ska liksom utbilda barn under 10 år, just nu i Florida de säger gaylagen, man ska inte utbilda barn under 10 år om sexuell läggning eller normbrytandehet, att det är där och då man behöver det som mest som normbrytande barn, när man är i den åldern, när man är 11, 12, 13 eller yngre än 10, det är då verkligen man behöver höra att det är okej, okay. Det är inte när man är 30 eller när man är 25 eller när man är 22, det är när man är 11 år gammal. Det är då man behöver höra om de här grejerna och lära sig att man inte är ensam.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Du har ju beskrivit väldigt mycket också i boken att du blev liksom brutalt mobbad när du var liten. Mm. När började den mobbingen? När har du som minne att du kände att du blev mobbad?
Men jag tror alltså så här, jag tror att så här, den här liksom, jag tycker inte man ska skilja på mobbning och mobbning, men jag måste ändå säga att så här, typ i skolan så var det väl inom situationstecken inte så farligt, utan då var det ju verkligen de här liksom klassiska orden att så här, åh vilken bög, där kommer bögen, bög, alltså så, bög, skämt och fjoll, att jag pratade fjolligt, jag pratade tjejigt och jag pratade bögigt och det var vad det nu var. Den här och sen så var det också utstöttheten, alltså så att inte ha, för jag var ju konstig, alltså så jag var verkligen skitkonstig, det var inte att jag var så här normal kille, alltså så här, det var, jag var verkligen konstig, så om jag inte hade varit en så var konstig hade jag 100% också stött ut mig. Jag var skitkonstig, jag kom till skolan i konstiga kläder, jag betedde mig konstigt, jag var konstig, men det som var konstigt då, det är ju det som gör mig till den liksom ikoniska människan jag är idag. Men det var liksom, då var det ju, det var bara den här, jag hade inga vänner, min lärare fick alltid be folk umgås med mig, jag var ensam på rasterna, jag satt i biblioteket på lunchrasterna när alla andra vet och lekte tillsammans. Jag var liksom utstött och fick glåpord kastade efter mig, och det började väl runt, ja men runt där 11, 12, från att jag var 10 skulle jag väl säga, 10, 11, 12, 13. Och med det sagt, så när man själv blir mobbad, då blir man ju också väldigt elak tillbaka. Så att det var folk som försökte vara snälla och försökte vara min kompis. Men jag var så psykiskt instabil och konstig även liksom i huvudet. Så att då blev jag elak mot dem. Att jag liksom stötte ifrån med de människorna. För att de inte... Ja, jag vet inte. Man blir ju fucked i huvudet när man mobbas. Nej. Så jag var oskön tillbaka. Liksom.
Sjukt, sjukt ensam lät du.
Ja, så ensam. Jag satt och gjorde det här spelet på datorn som fanns förut, där man skulle liksom skriva alfabetet på så få sekunder som möjligt. Det satt och gjorde i biblioteket, alltså i timmar. Men det gjorde också att jag kan köra alfabetet jättefort på tangentbord.
Jag förstår. Men, ett annat läge var ju när folk sparkade på dig och sen använde de en 5-krona. Vad var det för någonting?
Men jag blev kompis med en kille på gatan. Och vi blev bästa vänner. Och vi hängde en hel sommar. Och vi var liksom, det var underbart och toppen. Och vi hade så roligt. Det var liksom min första riktigt så, typ kompis. När man ändå börjar liksom få ett medvetande. När man är runt i den åldern. 12-13 typ. Och sen så en dag helt plötsligt så började han hänga med ett annat, mycket coolare killgäng. Och jag fick inte vara med såklart. Och de var skitcoola och gick runt och var coola och coolade sig. Och rökte och gjorde allt coolt man gör i den åldern. Gick runt och vibade. Och sen en dag helt plötsligt så fick jag vara med och vara med dem. Och hänga och leka och chilla och vibba. Men det byttes ju ganska snabbt till att det här då var en kupp mot mig, att de skulle slå mig. Va? För helt plötsligt så började de bara skrika, tjej mig eller Edvin, den jävla bög, trycker ner mig på marken, börjar sparka på mig. Shit. Och sen så alltså det är så, ja, ändå ledaren i gänget ställer liksom en femkrona i min nacke och ställer sig på den, så den liksom trycks ner på kotorna, alltså, och bara, alltså det gjorde så ont, det var fruktansvärt, det gjorde så jävla ont. Och var så, alltså hur visste, alltså så här, vad som att hade sett i någon sån liksom
American History film. X liksom,
ja, exakt, något. Precis, ja exakt, ja, verkligen inspirerat av någon film. Och sen så gjorde de lite andra grejer på mig och sen drog de. Och det som var det värsta i den situationen, där jag verkligen ligger där liksom misshandlad, slagen, alltså på botten verkligen, är ju att jag ändå känner mig glad att jag fick vara med och leka typ. Jag hade ändå fått vara med i gänget. Jag hade varit liksom huvudpersonen i deras akt för dagen. Även fast det var att jag blev misshandlad, så kände jag mig ändå liksom part of the crew. Mm. Och att jag var lite glad för det.
Fan vad hemskt.
Mm.
Shit,
verkligen.
Vilken otroligt stökigt alltså.
Ja. Stökigt. Och det värsta är ju att det pågår fortfarande, och alla normbrytande personer jag känner har nu under deras barndom eller nu när de är vuxna blivit misshandlade, spottade efter, och det pratas ju inte om typ. Eller jag vet inte. Det känns inte som det.
Ja, någonting som jag också reagerade på så här väldigt, väldigt så här starkt, som jag förstår också har satt väldigt mycket kvar, men det var när du fick det är lite längre fram i allting, men du fick gå på en så här the shit moment fest på Essingen. Berätta om den.
Ja, men där handlar det mycket om, det är ju en historia i ett kapitel som handlar väldigt mycket om den här diskrimineringen som sker av bögar mot bögar. I en grupp som är diskriminerad av det större samhället har det liksom även börjat diskriminering inne i den lilla gruppen av bögar. Jag blev bjuden på fest och jag var liksom, jag hade inga bögkompisar och hade inget sammanhang i bögcommunityt överhuvudtaget, och blev bjuden på en fest då av en riktig ärkebög som var liksom super inne i communityt, och han bjuder med mig till den här festen och alla coola ska vara där, och jag är så glad och går dit och det är kul och det är härligt. Och sen helt plötsligt så säger han bara till mig, min kompis då där, att vi bara ska gå. Och jag blir så, ah, okej, vi går. Alltså så här som man gör när man är ful och van med att inte få vara med. Så vi drar, och sen då så får jag reda på i efterhand att när vi har dragit så har min kompis då gått tillbaka till den här festen, och det här har inte urartat, men det här har blivit en stor liksom sexorgie där de bara knullat hela natten lång, och jag fick inte vara kvar och med för att jag var tjock och ful. Och det var så jävla tråkigt att höra faktiskt. Den här kompisen sa ju såklart inte till mig liksom rakt ut på det sättet att jag var tjock och ful.
Han gick med dig dit.
Mm.
Märkte då att det här gänget, det här maskulina böggänget.
Snygga gänget.
Någon kanske sa något eller fick en känsla av något, så då så tog han bort dig därifrån. Så det måste ju varit något där. Och sen så gick han tillbaka dit och liksom körde på liksom.
Ja, körde rumslickeri natten
körde
lång.
Körde 12 timmar.
Och det, ja exakt. Ja men typ. Och det är ju ett problem som är i bland bögar främst, att om man är, nu generaliserar jag ju såklart, men mycket ser ut så här, att om man är ful eller tjock eller inte tillhör normen utseendemässigt, så är man inte välkommen. På samma sätt så om man är vältränad, brunbränd, liksom snygg, vita tänder, rynkfri, ung, då är man liksom the supreme, då är man högst upp i hierarkin, och om man inte är så eller ser ut så är man mindre värd som människa.
Och det är ganska, som du säger, det är ju väldigt speciellt också, av en grupp som har fått kämpa för sin existens, alltså som att kämpa för att inte bli rent av utsagt mördade, eller som det var väl till 1978 eller 79 det klassades som en sjukdom i Sverige.
79 var det, tror jag. 79.
Och sen den gruppen, att den också har något liksom på något sätt följt med i det här också och inte lärt sig av historien och lärt sig av hur,
precis,
man ska behandlas.
Precis.
Att man...
Ja.
Men hur kändes det när du fick det här, när du fick reda på det här, att du var på ett ställe och du blev totalt utstött? Vad tänkte du då?
Jag har ju så dålig självförtroende när det kommer till mitt utseende och när det kommer till min vikt och när det kommer till hur man ser ut. Och när man får det liksom bekräftat i vuxen ålder också då, att man inte får vara med på grund av sitt utseende, då blir man ju bara så trött. Alltså så här, och om det hade hänt mig nu så hade jag blivit så här, men vad är för fel på folk? Men då, när jag var liksom 19. Ung, ja men precis den åldern när man börjar gå ut och man börjar liksom kanske ligga mycket mer och man börjar få liksom bli den man blir när man är vuxen. För mig var det ju verkligen förödande. Det var som ett nytt bakslag. Jag sa, nej, men jag är ju inte värd som människa. Jag är inte värd att leva. Jag är inte värd att synas. Jag är inte värd kärlek. Jag är inte värd någonting. Jag är bara värd piss och bajs kastat i ansiktet. Så det var något, alltså det blev ju en bara till identitetskris och bara piss. Piss, det finns inget positivt alls.
Men
det finns ingen silver lining, det finns ingen liksom så. Men jag lärde mig och tog mig vidare och jag är nu lycklig och glad. Nej, det är piss.
Men du, hur är de här sakerna nu då? Var är du någonstans idag? Har du liksom återhämtat dig i allting? Jag menar så här, att säg bara om någon säger, men bara ta ett exempel. När jag gick en gång i ett köpcentrum, så var det till en coola, 3-4 coola killar med 3-4 coola tjejer som satt. Och då gick jag själv där i köpcentrumet. Och då så gick jag där och hade på mig ett par caterpillerskor som var lite för stora. Och sen så hade jag en gångstil som var att jag lite hjulbent släpade skorna i marken. Vilket gör att det var någon halv centimeter som släpades. Så att längst ut på mina skor så var det alltid, hade slitits i hälen liksom. När jag gick så släpades det lite grann, och då var det en av de där killarna som bara sa, fan du, hör du en jävla nörd, lär dig gå ordentligt. Alltså egentligen ingen stor grej, men nej, bara sa det så här, en liten mening,
men alltså
och jag vänder mig om och tittar och jag ser att det är så här 7-8 pers som ler eller fnittrar lite, skrattar lite, och jag känner mig så här, du vet, att det är 1000 ögon på mig och jag är ett mörkt mörker. Den där kan jag fortfarande få då och då när jag går och se om jag... Alltså den har satt sig så djupt så att jag kan ibland tänka på att ta upp skorna lite när jag går. Jag menar att den har liksom inte tvättats bort fast jag är 37 nu och lastgammal. Och det här hände när jag var 13 kanske? Vad har du för...
Nej, men det sätter ju sig i ryggraden.
Vad har du för ärr i dig själv nu som det lilla barnet fortfarande behövs bearbeta sig?
Alltså som alla är, man är ju alltid rädd när man går förbi ett coolt killgäng eller coolt tjejgäng på stan, även fast de är liksom 14, så ryggar jag ju liksom iväg. Jag blir så här liksom ledsen typ. Eller liksom de är så coola och sitter med sina väskor typ, och så blir man helt nervös när man går förbi. Men i övrigt på en mer liksom psykisk plan, det är väl bara ett uselt självförtroende och självbild, tror jag. Jag tror att alla mina liksom kroppskomplex, alla mina problem med min självbild, med mitt självförtroende, med min självkänsla, allt sånt är ju egentligen nere på botten och börjar väl nu, typ 26 år gammal, byggas upp lite. Så att allt som är fel med min personlighet och person kan är därifrån. 100%.
Också svinsorgligt att höra, Edwin.
Ja. Det är det verkligen. Verkligen. But what doesn't kill you makes you stronger, som Kelly Clarkson säger så bra. Vilket för hela, alltså nu låter det som jag skämtar, men det är ändå så jävla sant typ.
Jo, eller? Så är det ju, men det är också så här, det är ju sant, men det är också så här drygt att inte, jag vet ju, alltså jag lyssnar mycket på eran podd och alltså jag vet ju du, alltså du verkar ha ett fantastiskt roligt liv, för att säga. Nu låter det som att prata med att det är bara skit, men du har ju tusen grejer som är fantastiskt bra. Men ja, men det är också drygt om det är några timmar per dag som, eller några hundra tankar per dag som går till saker man inte mår bra av, liksom.
Ja, men precis. Men jag tror, det känns ändå verkligen som att det är past. Det är liksom the past. Men saker som jag kanske ändå inte, typ såhär, jag har inte levt i en längre relation någonsin. Det har varit korta flings. Det är ju en sån supertydlig grej. Med liksom commitment issues. Rädsla för relationer. Rädsla för att lita på någon. Har blivit liksom lurad av vänner och relationer tidigare. Allt sånt bara kokas ju ner till att man inte vågar såna saker, till exempel. Straighta personer har så jävla enkelt.
Mm.
När man är tonåring.
Ja, det är ju...
Men jag hade andra positiva saker också, såklart.
Hur har det påverkat dina relationer? Om du berättar någon av relationerna som har pajat eller varit väldigt märkliga tack vare det här.
Ja, men det är ju allt, alltså så här, receptsida nummer ett i Edvin går in i relation är ju att jag går in, som många ju gör, men liksom så här, nu är det vi, nu ska vi leva tillsammans, jag har planerat vårt bröllop och nu vi ska gifta oss i Palma och det blir en höstvibe, alltså så, och sen så 2 veckor senare så är det liksom bye bye, jag är klar nu, vi har gjort det här nu ett tag. Tack snälla för att du var med. Vi ses inte nästa vecka. Det är verkligen så. Jag går in med hull och hår i 5 minuter. Och sen får jag panik när den andra personen börjar liksom vara så. Åh, vad mysigt vi har det. Då är jag redan långt utanför dörren. Det är piss.
Du är en jävligt jobbig jävla att dejta, skulle jag säga då.
Ja, alltså det är en resa att dejta mig. En kort och koncis resa. Men det är, jag vet inte, det är väl, alltså det är bara... Det är bara,
jag bara säga en sak till alltså, dig. Om jag någon gång går in i det... påminn då mig om att du med stor sannolikhet kommer krossa mitt hjärta.
Jag lovar. Så att jag
inte blir för sårad bara. Det är jobbigt för Albo och Elvis att ha en pappa som mår i för ledsen.
Ja, och en styrpappa som är inne i 2 minuter.
Det är också jobbigt. Det är också jobbigt.
Verkligen. Nej, men just commitment issues, trust issues. Men det har, vem fan har inte det?
Absolut.
Är det någon som inte har trust issues eller commitment issue? Visa med den nu.
Berätta hur du kom in på bageriet, gâteau.
Bageriet. Gâteau, nej men det var ju mitt, jag älskade gâteau. Fy fan vad jag älskade det. Olivia Colman var ju städare när hon inte, innan hon blev liksom super Oscar award winning actress, världens bästa skådis. Inte för att jag jämför med hennes prestationer, men jag älskade att jobba på Gâteau. Det var fan livets liv. Jag hade mina stamkunder som var så jävla underbara. Alltså när jag slutade på Gâteau så fick jag alltså överröst med presenter, med gåvor, med blommor. Och bara så, men gud, vi kommer sakna det så mycket. Jag har aldrig presterat så bra på ett jobb som jag gjorde på fucking Gâteau. Alltså det är den bästa tiden i mitt liv.
Wow, fan vad kul. Vad var det som var så roligt där? Berätta hur det var...
Ja, men så roligt. Alltså jag måste ju öppna typ ett café eller en delikatessbutik. Men alltså jag vet inte, det var bara så här, står man liksom espressomaskin och stressigt på morgonen. Alltså verkligen som att jag lekte ju så barista i en amerikansk romcom typ varje dag. Alltså god morgon, hur är läget? Macka till dig, kaffe till dig, latte, la la la.
Hade alltså, du bra minne också det. Eller att du minns vad alla ska ha och bara,
ja!
Ostmacka men med extra peppar, alltså, kaffe med lite extra mjölk.
Ja.
De bara älskar dig.
Alltså hela morgonruschen kunde jag utan till. No fucking joke. När folk körde upp på parkeringen och jag såg deras bil komma, började med beställningen, gjorde deras kaffe, bredde deras macka, slängde ut dem på. Alltså det var, jag är så fucking bra barista. Jag dör. Alltså jag blir så kåt när jag tänker på det nu. Du märker, jag blir helt till.
Magiskt.
Jag måste börja jobba igen.
Ja, du får skaffa något gâteau eller någon, få köpa upp det.
Verkligen.
Magiskt.
Ja, alltså verkligen. Gâteau säljs nog billigt nu av Fazer, kan jag säga. Så det är bara att lägga vantarna på det. Mm.
Och så, men började du tänka på andra drömmar där?
Gud, ja, verkligen. Jag ville ju hela tiden vidare. Jag ville ju verkligen bli... Vad ville jag bli? Det är det som är så konstigt. För vad är jag nu? Alltså, så här, jag ville ju bli liksom... Alltså, efter gymnasiet ville jag bli som musikalstjärna. Det är så cringe. Jag sökte alla musikalutbildningar, jag sökte alla jävla pissgrejer. Kom ju inte in på en enda fucking skola. Så stod jag där på Gâteau och liksom kämpade på. Ville verkligen bara jobba med något konstnärligt. Alltså mina föräldrar sa varenda dag när vi var små, jag och min brorsa, jobba inte med något konstnärligt, jobba inte med något som inte liksom har en brutal utbildning bakom sig. För man tjänar inga pengar, man måste jobba hela tiden. Man har ingen trygghet överhuvudtaget. Men jag ville bara göra något sånt. Jag ville liksom stå på en scen, jag ville stå framför en kamera. Jag ville berätta historier, jag ville berätta min historia. Jag ville berätta min historia för andra så att andra inte skulle kunna må lika dåligt som jag gjorde. Jag ville göra teater, jag ville skådespela, jag ville sjunga, jag ville göra allt sånt där som var så kul att göra när man var liten. Mm. Så det drömde jag om. Stå på en scen, sjunga, dansa. I just wanna dance at the ballet! Har du sett Modern Family?
Nej, tyvärr.
Nej, det är en cam-replik som man säger, som är väldigt rolig.
Men du, vad gjorde du då? Du sa upp det, du slutade där. Vad gjorde du då?
Vad fan gjorde jag? Jag sa upp mig från Gâteau, jag sa upp mig som guide på Operan, jag sa upp mig som publikvärd på Operan. Jag hade ju 3 jobb samtidigt. Jag är sån hustler. Jag sa upp mig allt därifrån och bara mailade alla produktionsbolag som fanns i hela Stockholm. Varenda produktionsbolag, alla sa nej. Fick nej överallt. Nej. Du är ful och äcklig, det vill vi inte ha.
Men var det det du kände eller? Varför sa folk nej?
Ja. Jag vet inte. Varför sa folk nej? Jag var väl dålig.
Det var många som söker kanske.
Ja, exakt. Många som söker. Fast också så här, nu när jag är på andra sidan, när jag själv har suttit och anställt folk som söker, det är ju typ inte som... Alltså så här, det är ju liksom kusiner från landet typ som söker. Alltså det är ju inte de skarpaste hjärnorna som jobbar med svensk tv direkt, tyvärr. Men, eller, jo, gud. De är så smarta. Men då så sa alla nej. Jag var helt oönskad. Jag var helt jävla oönskad och fick ingenting. Det var verkligen, jag tyckte verkligen, och det var ännu ett bakslag. Men det var ett bakslag då.
Ännu en bekräftelse på att du är fel.
Exakt. Ännu en bekräftelse. Kom inte in på några musikskolor, kom inte in på några...
Du får inte gå in på bögfest, sexfest, nej. Får inte med sexorger.
Ja, inga sexorger, inget rövknull, inga musikalskolor och inga produktionsbolag.
Jag måste bara fråga dig också, det är fråga efter fråga. Har du varit på några riktigt så här magiska sexorger?
Nej, har du?
Nej, det är därför jag frågar. Nej. Alltså för det är så här, det är så när man bara har en jävla ormgrop liksom, och sen ligger det 12 där och man leker hitta pinne liksom. Man vet inte vem som är vem och det är bara så här, alla glider runt i olja liksom så här. Ja.
Nej. Vill du? Jag vet inte ens om jag vill det. Vill du?
Nej.
Jag orkar inte. Jag är för lat. Så ska man träna innan och vara liksom
Nej,
det är hemskt.
Nej. Jag visste inte, men det finns ju ställen, har man hört.
Ja, gud,
men det finns sånt i alla fall. Det dyker liksom upp lite grann. Man hör folks, till och med så folkens närhet, så bara, nej men de där, de går alltid på så här freak fest.
Gud,
har du inte hört talas om det?
Man vet ju
det, ingen aning. Sitter man och dricker kaffe med dem och käkar salta pinnar liksom.
Ja.
Så har de precis varit och kört 10 pers och så här liksom.
Jag vet.
Har man ingen aning om.
Det är obskyrt. Jag blir helt rädd när jag tänker på sånt där. Jag blir så, jag är som ett barn fortfarande. Jag blir liksom rädd för sex typ när man hör såna grejer. Folk är så utforskande. Men sure.
Men ingen fel med det. Ingen fel.
Inte alls.
Man önskar att man kommer dit en dag.
Verkligen.
Vad var vi innan vi kom in på?
Vi var på mina nej, när jag fick nej överallt. Nej.
Just det, men det har ju till jättemycket. Massa ja, nej och nu var vi här. Det är exakt. Det är exakt samma grej.
Exakt.
Men okej, du fick massa nej. Du fick massa nej överallt, men du fick också ett ja.
Jag fick ett ja från Filip och Fredrik. Personligen från Filip och Fredrik. Absolut inte. Men deras produktions... eller projektledare, var den enda som hörde av sig tillbaka. Och det var fan jävligt bra. Jag halkade in på deras produktionsbolag Nexik på ett bananskal. Och det dröjde ju så att säga inte länge innan de såg min fantastiska talang.
Vad var det de såg då då?
Det var fan.
För att du var ju fortfarande... Nej, men du var ju fortfarande bakom kameran. Jag menar, du...
Det var jag verkligen.
Det var inte så att de satt dig och du fick liksom 5 minuter på social media och säga... Alltså, men vad var det de såg när du var bakom?
Ja, men då, jag vet inte. Alltså, jag var ju bara en vanlig så här, proddass som gick runt och liksom köpte snus till Filip. Gick runt och liksom handlade rekvisita till kvällens program och liksom, du vet, kämpade på. Det var skitkul, men också något av det jobbigaste jag gjort i mitt liv. Men de satte mig, jag fick mitt första tv-jobb av dem också, framför jobb. Jag fick vara liksom flygande reporter på Breaking News en kväll. Och det var fan det roligaste jag gjort i mitt liv. Det var sånt jävla gåshusmoment. Jag skulle liksom springa över Hötorget. Och Helena Bergström satt i studion och hade noll koppling till det jag gjorde. Och liksom Filip klippte ut till mig. Och Helena Bergström sitter och bara så, vad fan sitter jag här och tittar på en jävla bög som springer runt på Hötorget? Vad är det som händer? Jag är här för att göra PR för min nya film. Snälla, låt mig gå härifrån.
Okay.
Nu är Helena Bergström världens bästa människa. Men det var då, hatar hon mig. Men nu älskar hon mig. Och det var då, och det, så ja, Filip Fredrik gav mig mitt första framförjobb. Så för det är de... värda att höra, tack.
Ja, du fick ju ett jobb. Men varför fick du inte fler? Tänker jag, av dem.
Jag vet, jättesjukt egentligen. Så det, jag fick fler efter ett tag. Jag fick sitta i deras paneler. Jag fick sitta i deras liksom, sexpanel. Och prata sex, typ. Så det var ju då också mitt... Liksom, redan där började jag prata sex offentligt. Och jag skäms varje gång jag har pratat sex offentligt. Jag tycker det är jättehemskt äckligt. Det är så jävla vidrigt.
Det är ju strålande att också göra det en av Sveriges största talkshows.
Verkligen.
Och sen så snappades du upp. Var det av Sveriges Radio då efter Breaking News?
Det var Sveriges Radio. Linnea Wikblad satt och såg mig. Jag tror det var... Linnea Wikblad satt i PP3, i P3, i Sveriges Radio och såg mig någon gång, tror jag det var när vi filmade Tårtgeneralen och jag var proddass på Tårtgeneralen också. Och jag tror det var Fredrik Söderholm som filmade mig på story när jag var typ så här full som en fucking fittkastrull, skulle plocka ihop efter någon mittfest typ och gå runt och så här spyr samtidigt som jag så här samlar ihop tomglas typ och så här ställer i ordning bord, verkligen kämpar full men gör mitt jobb fortfarande. Så såg hon mig där och tyckte jag var så fucking rolig, så hon fick en provsändning på PP3 där jag sen sände en gång i veckan i ett år. Så hon, ja, det var jävligt kul att göra P3. Mm. Otroligt roligt. Men hon, så mycket, varför alla gånger jag fått jobb har jag varit full typ. Men det kanske är bra. Det kanske är mitt framgångstips. Aha. Var full när du ska gå och söka jobb.
Var mer full. Hur ofta är du och Johanna fulla när ni poddar?
Det har faktiskt bara varit det en gång på vår nyårspodd förra året. Då var vi pissfulla. Men det klipptes ju bort ett och annat, så att säga. Det mest juicy klipptes bort på ett sätt. Det borde man nästan släppa om typ 10 år, det som klipptes bort. För det var så juicy att det inte finns.
Det var brutalt.
Det var brutalt! Totalt brutalt.
Men sen så också så här. Ursäkta podden, brutalt stor. Men, jag vet inte hur många som inte vet om det. Men ni hade ju en podd innan som inte var brutalt stor.
Vi hade ju en podd innan. Och grejen är, det är verkligen som alla... Alltså inte för att man måste alltid göra succéer eller göra att allt måste bli liksom toksuccé och supersuccess och successful. Men det är verkligen, det vet väl alla som någonsin har gjort en succé, om man nu får kalla vår podd för succé. Det var du som sa det först. Att vi gjorde ju, både jag och Johanna gjorde massa... Johanna gjorde 1000 poddar innan, jag hade flera poddar innan själv. Vi gjorde en gemensam podd tillsammans själv innan som hette Hallå. Som var att vi liksom improviserade karaktärer, improviserade, gjorde sketcher, gjorde något jättekonstigt som absolut ingen lyssnade på. Det var liksom det är pinsamt att lyssna tillbaka på det. Fast vi hade väldigt kul när vi gjorde det, så är det så jävla cringe att höra
berätta,
på nu.
Berätta något om de mest cringeaste sakerna från den podden.
Ja, men det var ju att vi skulle göra dialekter. Alltså, jag kan ju inte göra dialekter. Det är helt fel. Jag ser ju ut som en person som kan göra dialekter, men jag kan inte göra dialekter. Jag är usel på dialekter. Ja. Och hela poddidén var typ dialekter och imitationer. Så redan där var det ju totalt, det var ju liksom uppsett för failure.
Bjud på några dialekter, Edwin.
Säg en dialekt jag ska göra.
Göteborgska.
Vad såg du? Vad är det för ena? Ska du gå till fiskekörkar och köpa dig en fisk?
Skånska.
Ja! Ja, jag går på möllan. Jag ska gå nu och köpa en korv. En falafel, för där har man det i Malmö.
Lidingöiska. Eller östermalmiska.
Lidingö? Vadå? Vad säger du? Vad menar du? Ska prata som man gör på Lidingö? Så här. Som jag pratar typ.
Ja, vi avslutar med en. Du får välja en. Sista.
Ja, men Dartmoor är väl roligt? Fy fan vad dålig jag är. Usch, vad, det är så pinsamt. Det är så cringe. Jag är usel människa på alla sätt och vis.
Nej, Edwin. Så får man inte säga. Så får man inte säga.
Nej. Som man verkligen säger. Nej, men som det var inne på bara, det är just det här, man har så många mindre framgångsrika projekt i ryggen när man kanske väl får ett som går lite bra.
Det är ju så. Alltså verkligen. Så har det varit för mig också med alla bolag och allt möjligt. Det är jättemycket som man, det är lätt att man ser bara liksom the shit. Men jag antar att du innan här, för det är inte svinbra betalt när man glider runt som en proddassistent.
Men snälla! Jag hade inte en spänn. Och så la jag allt på utekvällar.
Ja, och sen ska man liksom vara med sådana personer som, alltså man är ett dyrt sammanhang, menar jag. Alltså ingenting är gratis. Ja, men visst, jag har tagit de här två. Kör du nästa runda? Och där rök liksom 1 och 5. Man bara, oh shit, jag tänkte ju ta en typ en AIDSA och ta en drink från en annan som har spilt en drink. Sen måste jag betala. Ja. Och, alltså det är ett dyrt sammanhang. Middagar.
Ja, gud ja. Mina kredit skulle vara liksom uppe här. Jättehöga.
Tog du massa olika lån och sånt för att...
Inte massa olika lån, men jag hade kreditkort som jag så totalt inte kunde hantera och ökade på liksom spärren upp gång på gång på gång på gång på gång på gång. Mm. Man tänker ju alltid med kreditkortet att man ska hålla det, men sen så kommer den där dagen där man inte gör det. Mm. Och då är det för sent. Då bara...
Har du haft mycket ekonomisk så här, ångest?
Enormt mycket ekonomisk ångest. Herregud, jag har inte haft en spänn på fickan någonsin i hela mitt liv. Det har varit min största ångest i livet typ. Utöver all annan ångest. Det är fruktansvärt. Det är den största. Men alltså, har man någonsin haft pengaångest eller så vet man ju att det är fan det värsta som finns. För att uppenbarligen så klarar man ju sig inte utan pengar för att man behöver äta mat för att överleva. Så det är fruktansvärt. Fruktansvärt är det. Att inte kunna gå och köpa en macka på eftermiddagen när man är hungrig.
När har det varit som värst? Är det något läge du inte har haft? Du är såhär, shit, nu kommer hyran, nu måste jag betala den. Och sen så har jag det. Och sen så, hur ska jag förhålla det här? Och sen så har jag mina strumpor som fan är hål i varenda en av dem.
Ja, men jag hade ett moment när jag... Det var min första panikångestattack som jag någonsin fick. Jag hade precis slutat hemifrån. Hade betalat in första hyran. Hade liksom så köpt typ ett ljus för att ha någonting i min lägenhet så att det inte såg ut som ett liksom
soptipp
typ, eller så här. Ja, exakt, precis. Och då hade jag liksom så 300 kronor kvar som skulle räcka hela månaden, och då var jag så, men nu kommer jag ju dö. och så var det liksom asmycket på jobbet. Shit. Och liksom panikkris, jobbade dygnet runt, kände ändå inte en spänn. Och jag då ska åka hem en dag från jobbet och hittar inte hem. Jag vet inte hur jag ska ta mig hem. Jag bodde liksom vid Zinkensdamm och var på T-centralen och var så, var ska jag åka? Vilket tåg ska jag ta? Vilket håll ska jag åka? Vilken våning ska jag åka? Jag kom inte hem. Så till slut på något sätt är jag plötsligt hemma. Det blir helt svart. Jag kommer liksom inte ihåg hur. Plötsligt sitter jag bara på min säng. Har ingen aning om hur jag kom dit. Oh, bara sitter och stor, gråter, spyr, dör, har panik. Men sen lugnade jag ner mig och började gå i terapi.
Du har också liksom jobbat mycket med ungdomar, varit runt i Sverige med psykiska ohälsan. Berätta lite grann dina tankar kring det och liksom moment som du har sett.
Ja, men alla mår ju piss. Alla mår så jävla dåligt. Men folk, det som jag tycker typ är väldigt starkt att se bland unga ute i landet främst är hur jävla starka de är ändå. Att så här, folk går igenom så jävla mycket skit. Folk dör till höger och vänster. Folk föräldrar dör. Folk får dödsbesked. Folk får sjukdomsbesked. Folk mår dåligt. Folk upptäcker saker om sig själva, om sina partners. Alltså folk, så här, folk går igenom så jävla mycket grova trauman som man aldrig ser eller läser om eller hör om. Men ändå så går folk till jobbet varje dag, rycker upp sig själva, går till skolan, har ett socialt umgänge, liksom kämpar på. Och det är så jävla starkt att se. Och jag tror det är så jävla viktigt anledningen till att liksom vi pratar mer om psykisk ohälsa och vi pratar mer om allt det här. Att det också leder faktiskt till resultat. Att folk plockar upp sig. De ligger fucking liksom utspridda som pölar på asfalten. Men man plockar upp sig själv och tar sig samman. Som jag absolut inte har, alltså väntar mig när man hör historier från folk som verkligen man bara, men hur har du klarat igenom det här? Du borde ligga död någonstans själv för att en människa borde inte klara av den här typen av psykisk påfrestning. Men ändå så plockar folk upp sig från marken och kör. Och det är så jävla imponerande och coolt att folk orkar göra det, tycker jag.
Vad ska man göra då? Vad har du gjort när du har mått så sämst?
Mm. Alltså jag är ju alltid för att man ska ta absolut all hjälp som finns. All tillgänglig vård, all tillgänglig hjälp, all tillgänglig allt som finns ska man verkligen dra nytta av. Folk som vägrar vård är liksom det värsta som finns. Det är liksom helt sjukt. Folk som säger, nej men jag har inte i huvudet, men jag orkar inte gå till läkaren. Man är som, men snälla, gå till läkaren och lös din huvudvärk. Samma sak när det gäller psykisk ohälsa eller när man går igenom trauman. Gå i terapi, ta tabletter, medicinera, gör allt som får dig att må bra. Gör det bara. För jag tror folk inte gör det. Det är så jävla lätt att säga det. Men folk gör ju typ inte det. Det är någon spärr som sitter i folk som gör att de inte tar stegen som är att få en att må bättre. Sen är det ju klart, det är ju inte alla gånger som det bara är så. Just pick yourself up and do it. Men jag tycker man verkligen ska öppna upp sig mer för att liksom verkligen utnyttja att vi bor i Sverige och har möjlighet till den vård som finns att få.
Ja, jag förstår. Men kör du antidepressiva idag?
Nej.
Nej.
Men jag går i terapi.
Ja, men har du kört? Jag antar att du kört antidepressiva.
Jag har aldrig gjort det.
Nej, du har inte gjort det. Okej, för jag funderar lite grann på det där så att om man börjar med det, att det kan vara lätt att fastna i det.
Absolut, sure. Men jag tror inte heller, alltså det är så lätt också att säga så här att som jag precis själv har sagt, så här, börja med antidepressiva. Det är ju så jävla krångligt och komplicerad medicin att gå på. Det tar ju fan skitlång tid att ställa in rätt dos och om det passar en och man går igenom ännu värre stunder när man liksom ställer in de här sakerna. Så att det är ju också så att det är nog superlätt att fastna, men jag tror att det är ännu svårare att börja med det. Helt ärligt.
Mm. Okay. Mm.
Eller?
Ja. Jag har inte kört det själv, så jag har inte koll på det. En väldigt nära vän kör det. Och sen så han skulle säkert inte kunna leva utan det nu heller. Han har varit verkligen nere i botten totalt. Men det är svårt att säga. Det är ju från fall till fall. Det är ingen snack liksom.
Verkligen. Verkligen.
Ett annat moment från det ena till det andra som jag skulle vilja gå in på, det är ju ett väldigt så här, du är normbrytare, tänker outside the box, du är ju kreativ, du är ju skaparens varelse och du lyckades med något helt fantastiskt en gång 2012 när du träffade, lite väl som att jag träffar dig nu, så träffar du motsvarigheten till dig själv.
Säg det.
Lady fucking Gaga!
Nej, men verkligen. Det gjorde jag verkligen.
Vilket jävla intro på fråga, eller hur?
Ja, verkligen.
Men du, berätta lite grann din kärlek till Lady Gaga och sen ska vi gå in på storyn.
Nej, men alltså jag är ju, jag tror att så här, i min utveckling som var då vid den tiden när jag var runt så här 13-14, då mådde jag ju piss och det var fruktansvärt. Och som sagt så finns det ju inga förebilder för HBTQI-personer överhuvudtaget, eller fanns inte då, fanns väldigt mycket färre än vad det gör nu. Och det gjorde ju att man var ju lost i allt, som jag var inne på tidigare, att så här, the lack av förebilder är verkligen det största problemet för en ung HBTQI-person. För att utan förebilder så kan man inte på något sätt känna sig normal någonsin. Och att få känna sig normal är så jävla viktigt när man är i den åldern. Och att alltid då matas med bilder av att man är fel, ful, dålig, hemsk. Det tär på en, som jag var inne på. Men då kommer den här artisten Lady Gaga upp på scenen. On the scene. Och hon förändrar ju allt det här. För när hon slår igenom, då är det ju så jävla mycket. Det är John Mayer, det är liksom Norah Jones. Det är väldigt så här coola indie-personer som tycker de är för coola för allt. Och väldigt så här straight kille med gitarr som står och plinkar och är sexy typ. Tråk, komma tråk. Men här kommer den här liksom extravaganta, expressiva, explosiva kvinnan som bara drar ner alla på golvet och kommer och predikar hennes meddelande om just acceptans. Det är okej att vara normbrytande, det är okej att vara bög, det är okej att vara queer, det är okej att vara konstig, annorlunda, ful, dålig, fattig, rik, whatever. Allt det här är okej. Och just det här predikandet och återigen nötandet blev så jävla viktigt för mig. För det var det som gjorde att jag accepterade mig själv för den jag var. Det var hennes bara totalt outtröttliga liksom mantra av självacceptans som på riktigt gjorde allt för mig. Och det är jag så jävla tacksam för. Alltså det är därför jag fortfarande än idag står bakom henne till 1000% vad hon än gör. Även om hon gör en kassfilm eller släpper ett kastalbum, så liksom spelar det ingen roll, för att hon var den som räddade mig och så många andra. Wow. Ur det här riktigt djupa hålet med hennes artisteri. Och det är så jävla starkt att en liksom helt främmande person från USA kan ha den påverkan på folk över ett helt jordklot.
Magiskt, magiskt. Och sen så fick du ju också, så fick du reda på att hon kommer till Sverige.
Hon kommer till Sverige, och det här var ju liksom när hon var som absolut allra störst. Det var precis efter liksom Köttklänningen och när hon hade släppt alla sina hits som än idag rullar. Och hon kommer till Sverige och har ju som en grej på sina turnéer att, att man får komma gratis backstage. Man behöver liksom inte betala för en jävla meet and greet som andra artister gör. Eller nu har hon börjat med det, men men hon kommer till Sverige och det finns då möjlighet att om man får hennes uppmärksamhet under showen så kan man få komma bak och träffa henne och hänga med henne i hennes loge. Och jag menar, vänner kastar upp en present på scenen och hon öppnar den här presenten, läser vårt brev och bjuder tillbaka oss backstage till hennes loge. Och det här är så jävla surrealistiskt för mig där och då. Det är surrealistiskt än idag. Men där och då, när man verkligen så här, du vet de här bilderna som finns på så här, The Beatles och Elvis och Justin Bieber och alla de här människorna som bara står och har så här skrikande fans som bara älskar dem och bara dör för dem. Att ta ett sånt fan som då var jag ut ur den publiken och då att få träffa henne. Hon är som absolut störst, hon är som absolut kändast, jag är som absolut störst fan. Att då få möjlighet att träffa henne, det var liksom beyond this world. Det var som en religiös upplevelse typ. Det var en utomkroppslig upplevelse att bara att hon bjöd bak en backstage. Det var helt sinnessjukt. Och sen var hon ju också väl där bak, en helt, helt fantastisk människa. Alltså så här nästan konstigt rimlig och down to earth. Och vi pratade liksom om psykisk ohälsa, vi pratade om hennes album, vi pratade om hennes liv, vi pratade om våra liv. Hon ställde oss frågor. Det var liksom ett samtal som flödade. Det var inte bara liksom en stel sån 3 meter ifrån meet and greet bild i Vegas. Det var liksom en riktig, det var ett riktigt häng med en kompis typ. Det var gåshud.
Fantastiskt. Och det häftiga till det här också, för jag som lyssnat, att du stod ni inte kö i typ 36 timmar? För att komma längst fram.
Jo.
För att man kan inte slänga fram en sån där gottegodis-ask. Och sen också till det, hur det var. Kan du förklara vad det var ni gjorde för kreativt? För att liksom, ni hade ju liksom one shot till att försöka eventuellt få till det där.
Ja.
Vad gjorde ni för något?
Ja, men vi hade ju, alltså det är en sån gåshuspresent än idag. Vi hade liksom lagt en engångskamera i en ask. Och så öppnade hon den och så stod det på ett kort till det att på den här kameran så finns det 20 kort. Vi har tagit 19 av dem på oss under dagen, men vi sparade det sista kortet till oss tillsammans. Wow. Så att hon hade ju gåshud nu typ. Så hon hade ju heller inget val att säga nej.
Ja, och för att göra den här också så hade ni ju en grej där ni liksom kryddade till det här så att hon verkligen skulle ta upp det. Men ni skrev ju så här, whore, slut, hooker, bitch på det här kuvertet. Hon bara, vad fan är det här? Och sen bara så kommer den upp. Och den är riktigt bra.
Hon trodde hon skulle få hat, men så fick hon kärlek.
Nu har vi fått höra på din historia. Från Nacka, från att vara totalt utmobbad, från att till och med inte vilja leva alls, vilja ta livet av sig själv, se sig själv som värdelös och världens sämsta självförtroende, till att idag programleda massa grejer, har hoppat in i skådespelarkarriär, slutsålt överallt, fyller Globen, fyller allt vad ni håller på med, ska ni ingen reality-serie i höst, bara den är ju stencool. Och så här, allt möjligt. Och det händer ju grejer konstant hela tiden. Jag kan bara tänka mig också att det här är ett gäng saker som händer. Det lägger säkert jättemycket saker som kommer att hända. Och ligger extremt många andra förslag som inte heller kommer att hända. Vilken jäkla väg. Du är ju verkligen en riktig framgångsbög.
Ja, verkligen. Verkligen. Jag ska säga, jag har inte sålt ut Globen än. Det är Johanna som har gjort. Men... vem vet, snart kanske. Men nej, men jag vet, det är ju fantastiskt. Jag är så jävla glad typ. Jag är så jävla glad för det. Och liksom bara njuter varenda sekund. Alltså så här, att man får, jag vet inte, jag ser att jag lever min dröm. Jag vet inte om andra kanske tycker att mitt liv är tragiskt och pinsamt, men jag lever min dröm och jag njuter så jävla mycket av varenda sekund. Bara att jag liksom typ har en bil som jag glider runt med och typ har solglasögon på mig och det är sol ute, då njuter jag bara av det. Det är så jävla underbart och jag är så jävla tacksam för varenda liten fitta som lyssnar på min podd med Johanna och att vi får göra det vi gör.
Ja, och vad har varit nycklarna?
Till det?
Ja.
I vilket, alltså hur, nej, men
vad har varit sakerna som gjort att du har kommit där du är idag?
Jag tror att om man får vara pretentiös för ett tillfälle, får man vara det? Alla som lyssnar på det måste förstå att jag vet att jag har självdistans så att man får inte ta det så seriöst. Men jag tror att en nyckel som jag faktiskt fick av mina föräldrar och som jag har haft i min omgivning har varit att få tillåtas typ vara 100% bara kreativ hela livet. Att aldrig känt mig inlåst i en mall som har styrts av att så här, du måste, så här, det som jag tyckte var negativt med mina föräldrars uppfostran, att så här, du måste utbilda dig eller du måste göra det här, du måste bara se till att ha ett safety net, du måste bara se till att ha ett skydd, du måste se till att köpa lägenhet det första du gör, du måste se till att göra det här, att bara få vara liksom, bara få ha möjligheten och att vilket jag har haft möjligheten och chansen att få göra precis det jag har velat. Det tror jag har varit nyckeln, eller enbart nyckeln, att bara liksom aldrig känna en press att behöva tillgodose någon annans behov eller beteenden. Att bara ha fått vara 100% mig själv, vilket gjorde att jag blev mobbad som barn, men jag var ändå 100% mig själv. Jag fick utforska 100% mina sinnen och min kreativitet och det jag ville göra. Och även nu få göra 100% det jag vill göra utan att någon håller emot en. Usch, vad töntigt sagt. Och så här, floskler och öppna dörrar. Men det är väl typ det.
Jo, men sen känns det också som att frihet. Du har ett jäkla driv. Alltså att du satt ändå och sökte alla de här jobben och fick nej på nej på nej på nej. Och du fortsatte ändå att göra det. Och bara den grejen att du söker saker utan att du har någon utbildning, utan erfarenheter och jobba på ett bageri och servera semlor. Nej, men det är ju många inte ens som skulle förstå det. Jag har tanken på att varför ska de, ja, nu måste, alltså, det vanliga steget är ju så här, okej, vilken medieutbildning finns det så att jag eventuellt kan försöka mig att eventuellt kanske komma dit. Men du verkar ändå vara ganska orädd och bara kör.
Ja, gud ja. Men det är också så här, eller så är man delusional som är så här, snälla, sätt den i båten och lämna det här till proffsen, kanske. Som nu när jag ska leda QX-skalan och har tagit mig vatten över huvudet på ett sätt som är helt gränslöst. Men det kommer gå så jävla bra för att jag är en superstar.
Ja, men du är ju bra också. Det är ju fantastiskt.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Ja, men du, Magis, vi hoppar in de tre sista frågorna. Om du skulle rekommendera alla att göra något 10 minuter varje dag, vad hade det varit?
Oj, inte duscha iskallt på morgonen i alla fall. Gör du det fortfarande?
Alltså, jag måste säga det äckliga svaret till dig, ja.
Ja, men vet du vad? För vi har ju pratat om det tidigare. Ska inte jag bara testa det någon gång?
Jo, men så här. Jag har inte duschat kallt på säkert 1,5 år. Men sen nu, två månader tillbaka, så duschar jag medelkallt. Alltså, det jag menar med då att jag sätter alltid på kallaste, men jag bor ju i Marbella, vilket gör att kallt här är inte kallt när man bor i Sverige. Alltså, då är det kallt. Här i Marbella så är det, då är det liksom ljummet. Ja. Det är inte, världen är ljummen här nere. Och varm. Mm. Det finns inte kallt.
Nej.
Så det är inte så farligt. Men jag körde intervju med Wim Hof, Iceman. Och då så blev jag lite inspirerad av han igen. Och då satte jag igång det. Så att jag har alltid på det kallaste här nere som ljummet. Så jag gör det. Men jag tycker att det är...
Jag får fan testa det.
Jag
måste testa det.
Jag tycker att det är bra faktiskt. Alltså, det finns ett gäng sådana grejer som jag tycker är så här. Alltså, det är bra. Det är bra att andas. Du vet när man är psykisk ohälsa, eller när man får panikångestattack när man kommer in på sjukhuset, så får man i många fall andas i en påse. Och då gör att man mår bättre. Och det handlar om att man ska kunna andas in samma koldioxid. Att när man bara andas så här, och man har stressen uppe, då blir det faktiskt så också att man får för mycket koldioxid i sig. Och det sätter igång processer. Så att det finns ett gäng sådana grejer som faktiskt är så här, ja, det låter lite bullshit och äckligt och vidrigt så där, men det är faktiskt saker som kemiskt också funkar, att om man bara tar ett andetag genom näsan och ut genom munnen lite saktare, så brukar man oftast faktiskt må lite bättre.
Men då kör jag på det. Men det kommer in till mitt tips, kan jag säga. Min vän Michaela Hamilton, när jag var som absolut mest stressad förra året, så tipsade hon mig om LOL, alltså så. Mindfulness. Men det är alltså mindfulness. Oh shit,
men du måste ju, när du säger det nu, känner inte du lite kräkningar i kroppen?
Jag spyr. Att
du
nästan, alltså, jag spyr, att du,
spy, den här micken kostar 4,5 tusen.
Jag vet.
Spy inte på micken. Å andra sidan, du om någon, du har inga som helst problem att ta emot en faktura på 4,5 och pissa på
absolut
den bara.
Absolut inte. Det är bara kissa jag på och betalar. Men, nej, men jag vet, jag mår illa när jag säger det. Men det är tyvärr, men det är som du säger med kalla duschar och andas i en plastpåse, men annars i en papperspåse. Det hjälper. Det hjälper så jävla mycket. Och jag får väl svälja min stolthet och säga att det gör det. Och jag, så här, det är skitskönt att meditera 10 minuter på eftermiddagen när man tror man ska gå in i väggen. Det är jätteskönt och det hjälper. Tack för mig. Ja,
tack för mig, hej. Nu tar livet av mig. Tack och hej.
Ja, alltså verkligen.
Hela världen är fel. Hej då.
Ja.
Ja, men du, magiskt. Du, berätta lite grann. Eller har du något så här... Har du någonting som du skulle vilja säga till alla 20-åringar som lyssnar på det här? Som är vilsna och inte vet vad de vill.
20.
Som är så här, gått ut gymnasiet, de vet inte riktigt vad de ska någonstans i livet. De har jättemycket möjligheter, men jättemycket ångest. Vad säger du till dem?
Stressa, ta det inte lugnt, ha panik.
Ja, då åker vi.
Nej. Ja. Nej, men alltså, fast dock lite så. Alltså, så här, jag tycker inte heller man ska, det är sånt jävla tjat om det här att man säger, men ta det lugnt och alltid i världen.
Allt löser sig.
Ja, men exakt. Nej, Det är inte alltid det löser sig.
Det löser sig fan inte. Det är 450 stycken som söker till varje jävla jobb.
Ja.
Du måste fan ligga på om du ska lyckas någonstans. Din, ja. din värdelösa
människa. Jag säger som Kim Kardashian. Nobody wants to work these days. Nej, men jag ska. Så är det absolut inte. Alla jobbar ihjäl sig. Men på riktigt så här. Ha kul. Gör någonting du älskar. Det behöver inte vara så jävla svårt och komplicerat hela tiden. Att man ska komma med nya, fräscha tips och nyckeln till livet och så. Ha kul. Omge dig av människor som ger dig energi och glädje och kärlek. Stressa lite, ta lite lugnt, ta en 4 veckors semester på Gotland. I don't know. Vajba, ta det lugnt. Var inte så jävla stressad. Eller var stressad.
Skitsamma. Lev livet, gå på orgiefester.
Ja, kör. Verkligen om man vill göra det. Åk till Berlin. Knarkas, ha sex. Ja. Eller knarka, alltså nej. Knarka inte.
Nej. Du, vad händer framöver för dig?
Vad händer framöver? Det är det händer mycket kul framöver.
Ja, vad berätta något då. Reality-serien släpps i höst. Det måste vara svinstort.
Reality-serien kommer i höst. Snart har Laika premiär på C-more, en humorserie jag är med i. Sveriges värsta bilförare kommer upp på TV4 också. Det kommer otroligt roliga nyheter från mig och Johanna väldigt, väldigt snart. Så alla kommer hålla ut och alla kommer tappa sina fucking byxor och dö typ. Sen mitt stora nästa projekt som jag ska ta tag i är nog en egen liten föreställning som jag vill göra.
Shit, den kommer också tjäna mycket pengar på.
Det kommer också bli väldigt bra innehåll i den.
Det kommer det bli.
Pengarna tar vi sen.
Pengarna, nej men det är faktiskt så som det är. Någonstans så brinner du för allt du gör och då kommer pengarna på köpet. Så att, och det är du så värd. Men du, det har varit fantastiskt att ha dig med, Vin. Jättetack.
Det har varit så roligt att få prata med dig, verkligen.
Stort tack att du kom hit. Jag älskar dina gröna naglar. Jättefina.
Tusen tack. Vad har du för färg på naglarna nu?
Nej, men jag har latat till mig lite grann. Så att jag har faktiskt inte gjort naglarna på ett tag. Jag har pyttelite svart kvar, men jag måste ta tag och göra det där. Jag gör gröna nästa gång.
Gör det.
Exakt likadant ska jag.
Skitsnygga. Tusen tack. Tack för att jag fick komma till din podcast.
Ja, och för alla er också. Ursäkta podden. Sjukt bra podd. Och sen så finns du på Instagram och sätter man på tvn så med stor sannolikhet dyker upp där någonstans.
Ja, och köp min bok, Bögen är lös.
Och köp bögboken. Bögen är lös. Faktiskt väldigt, väldigt bra. Alltså jag fastnade i den direkt och tyckte att den är väldigt, väldigt rolig. Den är också informativ och... Men en annorlunda bok skulle jag säga. Det finns mycket, det släpps mycket skitböcker var och varannan dag. Men det här var en annorlunda skitbok. Alltså den var en bra bok alltså. Den var riktigt bra. Jag skrev det till dig på din Insta också, men du svarar inte mig på Insta. Men
skrev du?
Ja, men läs vad jag skrev istället för alla. Så får ni se. Men du läser ju inte skit. Du är
men
så
har
fan,
du skrivit?
Så. Ja, men gå in på min profil, Alexander Paulus heter jag. Så kan du
för
kolla.
För jag hatar Instagrams nya jävla sökgrej.
Kan du läsa för alla lyssnare här vad jag skrev till dig efter jag läst boken? Och det var med hjärtat.
Men varför kommer inte du upp? Men gud, du har skrivit jättemycket här. Usch, vad hemskt.
Nej.
Men du har inte skrivit... Jo, du har skrivit... Vad sa du?
Ja, du kan läsa det jag skrev längst ner. De andra 10 grejerna behöver du inte läsa. Det är bara pinsamt.
Helvete vad bra din bok är. Fucking helvetes bra bok. Massa kunga-emojis. Hashtag framgångsrecension. Tack snälla. Tusen tack.
Stort tack att du var med. Alla ni som vill kolla boken så finns det också här i poddbeskrivningen som man kan förboka den. Stort tack, Edvin Törnblom.
Tusen tack. Tack, Alexander.
Fram Gang Spotty with Alexander Polaros.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.